Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, jag heter Love Lysarides och jobbar här på Third Year Studio. Det är vi som gör den här podden, Uppgång och fall. Men jag skulle vilja tipsa om en annan stor nyhet. Det är nämligen så här att en av mina absoluta favoritpoddar i hela världen, Spår, har släppt en helt ny, rykande färsk säsong. Det är mina kollegor Martin, Anton och Maria som har granskat ett av Sveriges längsta och mest omdiskuterade rättsfall. Fallet Katrin da Costa. Och det är rafflande. Spår är ju som ni vet inte vilken true crime-podd som helst, utan det är något helt annat. Och jag vet, jag bara vet att ni som gillar Uppgång och fall kommer att älska det här. Så jag tänkte att jag skulle spela upp det första avsnittet av Spår här för er. Och ni som prenumererar på Third Year Studio kan lyssna på fortsättningen redan nu. Okej, här är Spår, säsong 8. Fallet Katrin da Costa.
Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
Det här är historien om ett dödsfall som kom att skaka om hela Sverige.
Detta är de värsta bilder han har sett i fotobranschen på 35 år.
1984 hittas under loppet av några veckor en styckad kropp i fyra olika sopsäckar på två olika platser i Stockholm.
Det var alltså uppstyckat lik.
Offret är en ung kvinna, prostituerad och missbrukare.
Vad är det för motiv? I alla andra mordsammanhang så diskuterar du varför dödades denna person, av vilka skäl?
Utredningen pågår under flera år och två män pekas ut som huvudmisstänkta för mordet av polisen och i media. De kom att kallas för allmänläkaren och obducenten, och fallet blev ett av de allra mest omdiskuterade rättsfallen vi haft i Sverige.
Detta är i sin kärna en häxprocess. Utan denna häxprocesshistoria, ett barnvittnesmål som inte ens skulle ha tillåtits på 1600-talet, så skulle målet inte ha funnits.
All bevisning som presenteras i det här fallet är indicier. Den består av vittnesmål som pekar mot att de två männen, allmänläkaren och obducenten, har gjort sig skyldiga till både mordet och styckningen av Katrin da Costa.
Det var två stycken ärenden som tyngde mig. Och det ena var kvickärendet och det andra var da Costa-ärendet.
Ingen vet hur eller varför Katrin da Costa dog.
Vi kom för sent.
Men det var en erbarmlig jävla utredning faktiskt då.
Det här är Spår, säsong 8. Fallet Katrin da Costa.
Jag heter Anton Berg.
Och jag heter Martin Jonsson.
Första delen. Allmänläkaren och obducenten.
Gör du något? Får jag röka?
Ja.
Får jag det?
Ja, självklart.
Vi befinner oss i en inrökt lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. På hyllorna står det VHS-kassetter. Gamla fotografier ligger i kuvert vid soffbordet. Bredvid oss står en rullator parkerad.
Och jag vill också bara säga att vi gör ju inte det här för din skull så att säga. Utan vi gör ju liksom en objektiv granskning.
Mannen vi är här för att träffa är en av Sveriges mest omdebatterade och omtalade personer.
Ibland kanske det kommer vara frågor som du upplever som jobbiga, men som man ändå som lyssnare kommer att undra över. Så.
Han har tidigare bara kommenterat fallet och hävdat sin oskuld.
Och då blir ju min uppgift att ställa dem och så får du svara på frågorna.
Men han har aldrig tidigare satt sig ner i en regelrätt intervju och berättat från början till slutet. Det här är mannen som är mer känd som allmänläkaren.
Allmänläkaren, det är jag. Och jag var ju inte allmänläkare, jag skulle ju bli hudläkare. Har jag berättat om det?
Egentligen heter han Thomas Algén. Och han och en annan läkare som i media kallades obducenten var alltså polisens huvudmisstänkta. Vi kommer i den här serien kalla obducenten för Theo. Och han var anställd som rättsläkare, vilket är en mer korrekt beskrivning av hans jobb än obducenten. De två männen, Thomas Algén och Theo, kom alltså att bli åtalade för att ha mördat och styckat en ung kvinna vid namn Katrin da Costa.
Jag var på väg upp för trapporna här och skulle gå hem. Det var ju bara en trappa upp. Och då kommer den här grannen bakom mig. Och så säger, och så hade någon en väninna med sig och säger, titta där är en styckmördare. Så där ser en styckmördare ut, sa hon.
Utanför fönstret är det ett modernt Stockholm med mobiltelefoner, laddhybrider och Teslor. Men den här historien utspelar sig året då jag föddes, 1984. Då fick man fortfarande röka på flygplan. Bilarna hade inte katalysatorer. Så promenerar du längs med trottoarerna fanns det en säregen doft som idag är helt borta. Och längs med vissa gator här i Stockholm fanns porrbiografer, livesex och pettingshower. Och att köpa sex, det var fullt lagligt. Bara ett stenkast från där vi befinner oss hemma hos Thomas Algén ligger polishuset vid Kungsholmen. Där arbetade poliser under 4 års tid mellan 1984 till 1988 med att försöka bevisa att Thomas Algén och rättsläkaren Theo var de som mördade Katrin da Costa.
Jag tycker utredningen visar klart att de båda två är bundna till att ha styckat kroppen.
Rösten ni nu hör, det är Anders Helin när han intervjuas av SVT:s Rapport. Anders Helin var åklagaren som drev målet mot Thomas Algén och rättsläkaren Theo.
Och eftersom de inte har lämnat någon förklaring till dödsorsaken eller att överhuvudtaget bekännas vid att de har träffat den här kvinnan, så menar jag att skälet är att de döljer att de har bragt henne om livet.
Anders Helin är numera död, men kommer i serien höras genom det omfattande arkivmaterialet från 1984 när Katrin da Costa hittas död, ända fram till 2009 när den senaste rättsprocessen avslutades. Det är 25 år av debatt, av flera rättsprocesser och resningsansökningar som följt på varann för att utreda de båda männens eventuella skuld. I Sveriges Radio P1 kan man höra frågor som allmänheten ställer sig.
Hur kan någon känna lust av att skända en död kropp? Hur kan någon bli upphetsad av att stycka ett lik? Och hur kan man låta sitt lilla barn vara med och se på medan det pågår? De frågorna har gång efter annan aktualiserats under de senaste åren när det svenska rättssystemets mest makabra följetong, styckmordsfallet, löpt genom pressen.
Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
Fallet Katrin da Costa kom att bli så mycket mer än bara ett rättsfall. När ABC sänder från en av rättegångarna kommenterar de det stora allmänintresset.
Alla ville de vara med om det makabra skådespelet.
Utanför rättssalen kom det att pågå en intensiv medial bevakning och under tingsrättsförhandlingarna hade man ett kölappsystem. För trycket från allmänheten att få se de två männen, att få höra med sina egna öron vad de hade att säga, var så stort.
och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften.
Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade.
Backa bak.
Den här säsongen av Spår kommer att handla om en paradox. För de här två männen, allmänläkaren och obducenten, Thomas Algén och mannen vi kallar Theo, de kommer inte att bli dömda för det här mordet som vi kommer granska. Men de kommer ändå anses vara skyldiga.
Läkarna har tidigare friats i själva mordåtalet, men samtidigt har det slagits fast att det utan tvekan var de två som utförde styckningen av den prostituerade kvinnan.
Vi kommer komma tillbaka till den här paradoxen senare i säsongen. För Thomas Algén och rättsläkaren Theo menar att just den slutsatsen, att de är skyldiga för något de aldrig dömts för, är resultatet av en lång rad polisiära och rättsliga misstag.
Under dagens förhandlingar hävdar läkarna att åklagare, domstolar och polisen har begått över 150 fel under utredningen.
Det här är ett fall som helt saknar teknisk bevisning. Teknisk bevisning som kan binda Thomas Algén och rättsläkaren Theo till brottet. Det som däremot finns är en rad vittnesmål. Det är vittnen som sen kommer att träda fram en efter en under loppet av flera år efter det att Katrin da Costa hittat stöd. Och som alla hävdade på olika vis att männen är skyldiga.
Jag har egentligen inte velat ringa, men jag har inte sovit de här sista nätterna på något sätt. Det var egentligen för att de har sett mig.
Nej.
Så att de såg mig, och hunden är ju också speciell.
Jo, just det.
Även experter kommer framträda både i rätten och i media och göra analyser som även de pekar på att de två männen verkligen är skyldiga.
Tolkar man dig rätt, Johan, så är du övertygad att mördaren bara avser de här fallen som du har berättat om?
Ja, jag tolkar att... Alltså inte kan jag era detaljer, men verkar så i hög grad.
Och så finns det framförallt ett huvudvittne. Ett vittne som åklagaren Anders Helin menar har sett exakt vad de två männen ska ha gjort sig skyldiga till. Utan det här vittnet hade den här historien aldrig blivit så omdiskuterad som den är.
Mamman. Vad gjorde de? Borrade barn. Lite senare i dialogen, mamma frågar, hade pappa en sån borr då? Ja, båda hade borr. Mamma frågar, vad gjorde de sedan? De tog av huvudet.
Vittnet, det är ett 17 månader gammalt barn. Och hon är Thomas Algéns dotter. Enligt dotterns mamma säger barnet att Thomas Algén ska ha tagit med sig henne när han först mördat och sen styckat Katrin da Costa tillsammans med rättsläkaren Theo.
En 11 juni 1984. Din för detta fru menar att du var iväg.
Skitsnack. Det är fullkomligt orimligt. Ett barn som är 1,5 år har inga minnes funktioner i hjärnan som de kan komma ihåg sånt här.
1987 12:21 klockan 12:15.
Mammans berättelse om vad dottern sagt växer fram i ett senare skede när flickan har blivit 2,5 år gammal.
Närvarande är chefsåklagare Anders Helin, förhörsledare Krins Bengt Winkvist.
Året efter det att Katrin da Costa hittats död.
Hon sågar sig själv som bestraffning ibland och sågar mig när hon är arg på mig. Säger att hon...
Mamman, som vi kommer kalla Eva, förhörs under flera år av polisen. Det här är ett förhör från 1987.
Hon har då vissa associationer som härstammar ur det hon har varit med om.
Vad är det för typ av association hon gör då?
Säger att hon ska döda mig. Försöker strypa mig ibland.
Med hjälp av en psykologutredning kommer polis och åklagare fram till att det mamman sagt om vad barnet upplevt är troligt. Beviset är bortträngda minnen och ett utåtagerande beteende hos dottern. Och framförallt mammans egen berättelse till polisen om vad dottern sagt. I den här säsongen av Spår kommer vi söka svar på hur ett 17 månader gammalt barn kan bli ett huvudvittne i en mordrättegång. Och vi gör det genom att försöka hitta ett källmaterial vars existens har ifrågasatts.
Det var vi ju medvetna om att det här är inte direkta uppgifter från barnet. Det här är barnet som uppgifter som sådana de är förmedlade utav mamman. Och det fanns ju liksom inga bandinspelningar utav något större värde när man kunde lyssna på den här barnets uppgifter till mamman och liknande. Utan vi var väl helt enkelt tvungna att lita på att mamman talade sanning helt enkelt.
Jag ska bli skitförvånad om du hittar dem. Och med kassettbanden då menar jag där dottern pratar på band. Alltså det som mamman då skulle ha spelat in. Ja. Nej, de tror inte att existerar i sinnevärlden.
Vi kommer också försöka förstå vad man idag med modern forskning kan säga om själva fyndplatsen.
De här delarna var ju sånt skick när man hittade dem att det gick inte på något rimligt vis att bestämma någon närmare tidpunkt för dödens inträde.
I den här säsongen har vi också tagit hjälp av journalisten Maria Hansson Botin.
Och jag funderar på om det utifrån alltså de uppgifterna som finns i protokollet går så här, kanske tillsammans med värdare data från det här året skulle gå att säga någonting om hur länge de kan ha legat utomhus. Liksom.
För er som lyssnat på de tidiga säsongerna av Spår så är hon en ny röst. Ni kommer höra henne genom serien.
Hur har du fått tag i det här numret? Är du kopplad i växeln eller?
Jag bad i växeln för att prata med en kollega för att se.
Han sitter mitt emot mig i ett rum här så att han borde kunna svara. Men du kan, om jag lämnar över luren till honom så kanske han kan vara med hjälp.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Eventuellt.
Ja, absolut, om du vill göra det. Så.
Och ni som hört Spår förut kommer känna igen er. Vi gör det vi alltid gör. Vi har till och med tryckt upp det på numera ganska gamla kaffekoppar. I ett känt kriminalfall hittar vi det okända och följer spåren.
Malmskillnadsgatan i Stockholm är en nästan undangömd gata. Den ligger ovanför Kungsgatan och går längs med en av de där höga broarna som sträcker sig över huvudet på dig om du promenerar från Stureplan upp mot Hötorget. Vid portarna till sekelskiftshusen på Malmskillnadsgatan i klungor längs trottoaren står 1984 många kvinnor i utmanande kläder. De har höga stövlar och nätstrumpor, skinnjackor, stora örhängen i neonfärger. Ibland passerar en bil förbi på gatan och plockar upp en av kvinnorna. Det är fortfarande 1984 lagligt att sälja och köpa sex i Sverige. Olof Palme är statsminister och polisen för register över vilka kvinnor som säljer sex på gatan. Det är inte ovanligt att kvinnor utsätts för våld eller till och med mördas. Om bara några år kommer mäns köp av kvinnor betraktas som våld och bli olagligt.
Men i Sverige 1984 finns ungefär 500 bordeller. Och utöver det, alla kvinnor som står längs med gatan och säljer sex. Och en av dem som står där är Katrin da Costa. Och det är som prostituerad missbrukare Katrin da Costa är känd för eftervärlden. Och för att hon hittats styckad utan att alla hennes kroppsdelar återfanns.
Medan vi står i minneslunden tänker jag att detta kanske inte är den sista begravning vi har av Katrin. Kanske de hittar hennes huvud också till sist.
Så här skriver hennes syster i förordet till en bok som heter Katrin och rättvisan.
Det söta ansiktet som en gång i tiden prydde reklampelare över hela stan. En liten sexåring som i fin grön klänning med volanger uppmanade oss att spara för framtiden. Framtiden var inte för henne.
Katrin da Costa skiljer ut sig från de andra kvinnorna på Malmskillnadsgatan. Hon har alltid snygga kläder. Det berättar de andra prostituerade senare för polisen. Och hon lägger mer tid på sitt yttre än många av de andra kvinnorna som går här. Hon är ung, tvåbarnsmamma, 27 år. Hon flyttade hemifrån redan som 17-åring och började med centralstimulerande droger som amfetamin och senare heroin.
Och sen vart efter så kom heroin och blev en drog som också förekom väldigt flitigt i olika delar av Solna.
Bertil Salin är pensionerad kriminalkommissarie. Han har haft problem med hjärtat och vi når honom på telefon. Men vi har också skickat hit en bandspelare som hans son hjälper oss med.
Sen kan det vara bra om du lägger telefonen så långt bort det går. Ja. För att det kan bli störningar. Och ja. Är den igång?
Siffran, ja, den är igång. Hon verkar alltid stressad och jäktad. Det var säkert bara att hon hade gjort upp träff om att göra ett inköp av heroin och narkotika och sen bort någon annanstans för att inte bli avmätt av poliser och sånt. Så att...
Men under Katrin da Costas sista tid i livet blir hon mer oförsiktig, enligt vittnesmål från de andra kvinnorna i den massiva polisutredningen som lämnas kvar. Och oförsiktigheten går i takt med att heroinet tar ett allt hårdare grepp om hennes liv.
Jag kan ju förstå henne också, många andra är narkomaner.
1984 möter polisen Bertil Sadin missbrukarna på Plattan i Stockholm. Och han ser Katrin da Costa då och då. Han känner till henne.
Att de har ju levt ett enormt stressigt liv på jakt efter pengar till droger hela tiden, dygnet runt. Svårt att bryta det mönstret då. Det var inte så många som klarade av det på den tiden vad det gällde heroin i alla fall. Jag kände ju ett fåtal eller så. Det var fler som dog kan man säga. Hon var inte den som kom fram direkt till poliserna utan hon kunde stå med några andra någon gång. Men hon, jag har bilden av att hon stannade aldrig länge på Plattan. Det var ju många som levde sitt liv där nere och... Ja, på ett annat sätt. Hon tillhör inte de stammisarna på det sättet tycker jag.
Numera är det olagligt att köpa sex. Men på Malmskillnadsgatan i Stockholm så plockas det fortfarande upp kvinnor som säljer. Och då som nu så finns det samma missbruksproblematik.
Så att här, men här... Här går flickorna då fram och tillbaka. Och här kommer då bilarna och kör in där borta. Kör de in och så kör de ut där.
Det är liksom lite av en ficka här där de kan köra in och plocka upp.
Ja, det är det.
Det här är Elise Lindqvist. Maria Hansson Botin möter henne i en lokal nära Malmskillnadsgatan.
Man måste tåla och se helvetet som jag säger på gatan. Det här är ingenting. Jag blir så fruktansarg när man säger till exempel, ja men det är väl bara att gå. Man kan, behöver inte finna sig där. Eller också att det är väl bara att sluta. Då vet man inte vad man pratar om.
Idag kallas hon ängen på Malmskillnadsgatan. De prostituerade kallar henne morsan.
Hon är 86 år gammal och har varje fredag sedan mitten av 90-talet stått utanför Malmskillnadsgatan 29 och mött de unga kvinnorna. Elise Lindqvist har också varit prostituerad.
Jag har levt det här livet. Jag har levt hur det känns att vara hemlös. När jag inte vågade vara med längre. När en man som köper mig och vi har sex i baksätet i bilen. Han tar fram kniven och sätter kniven här och börjar skära. Han vill alltså se blod från mig när han har sex med mig.
När vi söker efter de prostituerade som finns i polisens register över vilka som stod på gatan då, 1984, för att hitta någon som kan minnas Katrine Costa, finner vi att nästan alla är döda. Elise Lindqvist berättar för oss. De prostituerade som missbrukar heroin, vilket Katrine da Costa också gjorde, inte lever länge.
Jag tror att heroinet är nog djävulens dryck.
Vilken drog kvinnorna på gatan använder påverkar hur de väljer sina kunder, menar Elise Lindqvist.
Bland mina tjejer så är det ju de som har lite granna bara, lite stimulansia. De kan tänka klart, de väljer kunder. De sätter sig inte i vilken bil som helst.
Till skillnad från de som tar tyngre droger som heroin. Elise Lindqvist ser det ofta.
Knarket påverkar verkligen. Bedömningen.
Och den som är påverkad av heroin när hon kliver in i en bil kan göra riktigt stora misstag.
Vem är den kund som jag har sålt mig till? Kommer jag hamna kanske i samma öde som Da Costa? Och det är inte alls overkligt. Var det ett år sedan eller vad det är för någonting, då en av mina flickor då. Vi är så nervösa, nu är de ute, de. Läkarna. Vilka läkare, säger de. La Costa, säger de då. Det här årtionde. De är jätterädda, vi vet ju inte ens en gång hur de ser ut, säger flickorna till mig. Och då ska de gå och sälja sig. Och då kan du tänka dig vilken hemsk rädsla det måste vara. Är det mördare jag sitter med?
När Katrine da Costa stod här på Malmskillnadsgatan utvecklade de prostituerade ett varningssystem. De antecknar registreringsnummer på bilar som körs av män som de är rädda för. Då kan man skydda varann. Sådana noteringar finns även i en liten svart anteckningsbok som Katrine da Costa lämnat hos en man där hon bor periodvis.
Ja, ibland fick man en bilden av att det var ganska enstöring som jag såg till sitt eget liv på det sättet med att fixa pengar och sen köpa droger. Hon hade ju ställen där hon kunde vara säker på att bo hos, bland annat hos män då. Och där visste hon ju att där skulle inte polisen komma och leta henne. Hon kanske började ligga lågt, ja vet jag, 2-3 veckor eller en vecka just för stunden.
Katrin föddes inte som Da Costa. 1979 träffar hon en portugisisk man och tar hans efternamn när de gifter sig. Hon har en son sedan tidigare och får tillsammans med sin portugisiske make en son till.
Barnen omhändertogs av socialen så att det blev väl ännu svårare för henne kan man tänka sig.
1984 har Katrine da Costa inget eget hem. På nedervåningen vid T-centralen står det rader på rader av stora förvaringsskåp och en effektförvaring. Nu som då kan du betala för att förvara dina tillhörigheter under en period. Ibland förvarar Katrine da Costa sina saker här när hon inte har någonstans att sova. Det allra viktigaste. Någon eller några dagar innan hon försvinner lämnar hon in en brun bag och en plastkasse med kläder i ett av skåpen på centralen. Och en stor transistorradio som hon har köpt för 1000 kronor. Hon har gått runt med den på stan och spelat på högsta volym där hon har synts runt omkring Kungsträdgården. Katrine da Costa vill under den här perioden, strax innan hon försvinner, bort från gatan. Hon vill ut ur missbruket.
Så att hon ville börja ett nytt liv, alltså du vet.
Det här är ljud från polisens förhör 1984 med en av Katrin da Costas vänner. Han berättar att Katrin vill hyra ett hus för att kunna börja om.
Och jag skulle svara i telefon och så tar vi vilket jobb som helst, bedjobb, och det är bara hon komma igång. Och sen hade hon ju resonerat med mig, du vet, som de var, bägge barnen var i tagna. Och då frågade hon, resonerade med mig, men jag sa att du får börja om ett nytt liv, sa jag, du får ge fan i narkotika och skit, och sen så får du börja jobba först, och sen får du skaffa en kille och skaffa ett barn, alltså. Och sköta det, så kan du ju chans att få tillbaka dina barn, alltså.
Men på pingstafton, den 9 juni 1984, slutar Katrin da Costa betala för en förvaringsbox på centralstationen där hon haft sina kläder och den stora transistorradion. Det är försommar och än är ingen som saknar Katrin da Costa. Hon har ingen fast adress, hon har under några års tid bott på billiga hotell, hos andra missbrukare eller hos torskar. Det finns först ingen som lägger märke till att hon plötsligt bara är borta. Ibland åker hon till Portugal där pappan till hennes barn bor, och det är kanske också därför som ingen polisanmäler henne som försvunnen. När hon saknas på gatorna så tror en del prostituerade bara att hon är i Portugal.
Så att om hon var borta kanske inte var så märkligt, för alla kunde inte veta var hon brukade vara någonstans. Så möjligen några utav hennes olyckssystrar, så att säga, som brukar heroin och prostituera sig, de kanske hade någorlunda kläm på var hon höll hus och så vidare. Så att...
Den 18 juli kallas fyra poliser till Upplandsgatan i Stockholm i samband med ett misstänkt inbrott. När poliserna är på platsen passar en av grannarna i huset på att ta kontakt. Han berättar att han har funderat på att höra av sig om en svart plastsäck i ett buskage vid Karlbergs strand. Han brukar rasta sin hund där, två gånger varje dag. Och han har lagt märke till den där plastsäcken i flera veckor. Men den senaste veckan har den börjat lukta illa. Något kanske inte står rätt till. Något kan ha hänt. Poliserna får en beskrivning av platsen och beger sig dit. Det är bara 10 minuter bort. De hittar inte bara en, utan två stora plastsäckar i buskaget. Ihopknutna var för sig. Polisen lyfter ut dem till parkeringen intill. Och där i påsarna finns ett bäcken och två ben. Man misstänker snart att de tillhör en kvinna. Och nu börjar polisutredningen.
I nästa avsnitt av Spår.
Han var ju mest intresserad av att flyga helikopter, va? Så att om du tittar på den ursprungliga tekniska rapporten, det är ju mest såna jävla flygfoton.
Den tekniska utredningen i fallet Katrin da Costa kommer att genomföras på ett bristfälligt vis.
Det gjorde mig chockad när jag frågade om det och undersökaren berättade att man gjorde på det sättet.
Men vem styckar en kropp? Och varför följer polisen inte upp spåren efter en man som redan mördat tre personer, varav en styckats på samma sätt som Katrin?
Han hade då varit intagen för sluten psykvård, och när han blev utskriven så bosatte han sig i Södertälje. Så vi fick den informationen liksom för kännedom att vi hade den mannen i distriktet.
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson.
Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs Rapport, Aktuellt, ABC och Kanalen.
Tack för att ni lyssnar, och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om Spår.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.